Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, lär oss hitta den trånga porten och den smala vägen som leder till livet. Amen. Vi lyssnade alldeles nyss till predikotexten, men den är så kärnfull och så viktig så vi ska repetera den. Jesus sa, gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus beskriver en tydlig bild för oss. I det gamla Israel där Jesus var verksam, så där omgavs städerna av murar och så fanns det vissa bestämda ställen där man kunde gå in och ut. Det var porter. Nu talar han om två olika typer av portar. Den ena är vid, inga problem att gå flera stycken på samma gång in genom den, det är inte svårt alls att hitta den. Den andra typen är trång. Han beskriver inte hur trång den är, men i alla fall ska det vara svårt att hitta den. Sen talar han om två vägar, och det hör väl tydligen ihop med de där portarna, att den där breda porten, så den går ut till en väg som är bred och fin, kanske en asfaltväg. Om man ska överföra det till dagens läge. Och den andra porten, så den leder till en smal stig som är besvärlig att gå på. Som är smal som man lätt halkar till sidorna. Och kanske snubblar också. När Jesus berättar det här så känner vi att det är ett oerhört allvar. Tänk att han måste säga. Den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och motsatsen. Den väg är bred som leder till fördärvet. Och många är de som går in genom den porten och går på den vägen. Det här är ju måste ju vara en väldig sorg för honom. Som har kommit till världen för att uppsöka och frälsa det förlorade. Och vill ha alla människor med till himlen. Vi har också bekymmer. Hur ska vi hitta den smala vägen och kunna vandra på den smala vägen? Och inte minst, hur ska vi tänka på alla de mängder av människor som går på den breda vägen, som går till fördärvet? Det är väldigt allvarsamma saker i dagens text. Det kan till och med kännas deprimerande med den här texten. Den stora frågan blir, är jag med? Om jag granskar mig själv, nej, jag håller inte måttet. Jag blir förtvivlad kanske rätt. Hur ska det gå för mig? Den här texten är en del av bergspredikan. Där undervisar Jesus sina lärjungar hur de ska leva i vardagen. Nu mot slutet av bergspredikan möter vi en konfrontation med verkligheten, med vardagslivet och vardagssituationen. Så som det var i, som jag sa i inledningen, att Jesu lärjungar som hade varit med på förklaringsberget mötte vardagen när de kom ner därifrån. Den verklighet som Jesus tecknar är ingen glansbild. Den är inte en sån trygg verklighet som vi skulle önska. Han talar i det följande om vargar som kommer i fårakläder för att riva och förgöra. Han kallar dem falska profeter, rent av förbrytare. Fastän de säger, men herre, vi har ju känt dig, vi har profeterat i ditt namn. Har vi inte gjort allt vad du önskar att vi skulle göra? Ändå så använder han så hårda ord. Och det är tydligt att de falska profeterna har en stor andel i att människor väljer den breda vägen som slutar i fördärvet. De har alldeles för stor framgång. Vi kan notera att Jesus inte talar om någon allmän omvändelse. Han säger inte, ja men det blir allting bra till slut. Då ska alla människor komma till himlen. Gud ska nog reda upp det här, får ni se. För han är ju kärlek. Nej, Jesus talar inte så. Han säger helt tydligt att det är många som är på väg till fördärvet. Det som vi också kallar helvetet. Och det är en människa som Gud inte tänkte för oss människor. Utan han tänkte det för djävulen och hans änglar som har förfört människor så mycket. Han har istället kommit till världen för att frälsa oss. Frälsa oss från den onde. Frälsa oss från helvetet. För att vi ska få vara med honom istället i himlen. Det är därför han varnar oss. Allra sist berättar Jesus en liknelse i bergspredikan. Hur de som hör hans ord och tar vara på det handlar i sitt liv. De är som kunniga byggmästare som bygger ett hus på fast grund. På klippegrund och gör en god grund för huset. Medan de som inte är kloka och som inte tar vara på Jesu ord bygger på sanden. Och så kommer det en storm och så blåser huset sönder som är byggt på sanden. Medan det hus som är byggt på klippan, det håller. Trots stormar. Det här, det är också en verklighet. Stormar, kamp och möda och strid. Och det här ska vi nu uppehålla oss en stund för. Och sen ska vi se mera på just de här två vägarna. Den breda vägen och den smala vägen. Det finns ett annat ställe där Jesus talar om den kamp som vi har att kämpa. Det är i Lukas evangeliets 13 kapitel. Då frågar lärjungarna honom, Herre, är det bara få som blir frälsta? Precis den här frågan, kommer alla till himlen? Eller är det bara några som blir frälsta? Jesus svarar ganska underligt här. Han säger så här, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte lyckas. Många ska försöka, men inte lyckas. Vad är det för kamp som de kämpar? Han beskriver inte här en kristens liv som en, som man brukar säga, dans på rosor. Att det alltid är underbart att vara en kristen. Så som det var för Petrus då han på förklaringsbergen sa, Herre, här ska vi bygga hyddor så vi får det här för alltid. Nej. Fastän en nyomvänd kristen ibland kan fyllas av en sådan fantastisk glädje, känner frid och kärlek till alla människor, så kommer den dagen när vi placeras i verkligheten och konfronterar oss själva hurdana vi egentligen är. Och också ser hur vi bemöts. Inte alltid så bra. Efter de stora högtidsstunderna kommer vardagens möda, ofta ganska hårt på. Nu säger en del då. Då gäller det att kämpa mot synden. Du måste gå in genom den trånga porten. Du måste lägga bort synden. Du ska tänka efter hur du handlar. Om du känner någon ond begärelse ska du öva dig att befria dig från den. Det är bara genom att besegra synden som du kan komma till himlen. Kan man få höra. Andra säger visserligen, det går inte att vinna över synden på egen hand. Men Gud har gjort det möjligt att med hans kraft segra i den här striden. Om du inte orkar ända fram så hjälper Gud dig sen när du vänder dig till honom. Det är inte länge sedan jag såg exempel på hur man bygger upp en sån stege till himlen där man säger, gör så här, gör så här, gör så här, då ska det lyckas. Den stegen bestod i 3 steg, den som jag läste, kanske någon annan också har sett det på Facebook. Första trappan heter överlåtelse. Den andra trappan heter fokus. Och den tredje heter hård träning. Där har vi modellen. Med hjälp av de här 3 sakerna så ska vi lyckas bli riktiga kristna och komma in till himlen. Här är de falska profeternas röster. Vår egen kamp för saligheten räcker nämligen ingenstans. Martin Luther försökte i sitt kloster. Han försökte kämpa för saligheten genom att späka sig, genom att göra alla de övningar som munkarna förelades. Innan han ännu hade fått ljus över frälsningen så kom han bara djupare och djupare. Han beskrev det så här i en psalm. Jag fången låg av Satans makt och låg i dödens portar. Min synd mig tyngde dag och natt. Jag såg jag var förlorad. Jag ville ej det goda mer. Förtvivlad maktlös sjönk jag ner och helvetet stod öppet. Det här läget var hopplöst. Han hade gjort allt vad han kunde tänkas göra, men han kom ingen vart. Hans egen kamp ledde honom bara till helvetet. Det var som kung David beskriver det i den 40:e psalmen. Han var i fördärvets grop i den djupa dyn. Om det är någon av er som har försökt komma över ett träsk där det är gungfly och sjunker ner i gungfly, så då kan ni ana hur det där kan vara. För då är det ingen räddning i att man bara trampar hårdare och hårdare och försöker komma upp. Då sjunker man bara djupare. Det enda som kan rädda här är att man får stöd. Man blir hjälpt av något fast. Och det var det som David blev hjälpt med. Han säger så här just i samma psalm. Han, alltså Herren Jesus, drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Han gjorde det. Där har vi klippan som Jesus också talar om i slutet av bergspredikan. Den grund som vi ska bygga på. David, han var minsann ingen fullkomlig människa. Om vi ser på vad han gjorde, det var fruktansvärt. Han var äktenskapsbrytare, han var mördare. Men ändå så kallas han rättfärdig. Han prisar Gud som gör människor saliga genom att inte tillräkna synd. Genom att täcka över synd. David blev frikänd genom att Gud täckte över hans synder. Och aldrig såg det mer. Hur kunde Gud täcka över en sådan synd? Hur kunde han visa Luther att han ägde full rättfärdighet trots att han inte lyckades kämpa med sina klosterövningar? Jo, han uppenbarade evangeliet. Det var som att dra undan ett draperi där det finns någonting fint bakom. Uppenbarar man det som finns där bakom. Och så var det för Martin Luther när han såg Guds rättfärdighet. Då såg han, det handlar inte om vad jag ska göra. Det handlar om att Gud redan är mig nådig för Jesus skull. Därför att för länge sedan så tog Jesus på sig straffet för min ondska, för min synd. Och betalade fullt pris för det. Det evangeliet. Och när han fick syn på det, då fick han frid. Inte genom sina egna övningar. Jesus kämpade också en kamp mot djävulens frestelser. Han var i öknen och 40 dagar så fastade han och han blev svag och utmattad. Då kom djävulen och frestade honom. Men han bestod provet och han övervann djävulen med att säga, det står skrivet. Han visar på skriftens ord. Så han kämpade en kamp mot djävulen både genom att leva på ett rätt sätt och genom att dö från alla våra synder på korset. Han betalar för våra synder med sitt blod. Och så gjorde Jesus ett saligt byte med oss. Det som vi borde ha gjort, nämligen dött och kommit till helvetet, det tog Jesus på sig. Han betalade priset, straffet. Och istället så täckte han över oss med sin helighet, sin rättfärdighet. Så att Gud inte ser vår synd. Den här kampen som Jesus kämpade, den räcker för att vi ska få leva med honom. Både som hans lärjungar här i tiden. Och sen när vår tid här är ute. då vi är hemma i himlen. Han har öppnat porten till livet. Den porten var trång, för Jesus måste kämpa till döds för att öppna den för oss. Och nu får vi gå in genom den. Och vi ska gå in bara genom den porten, Jesus. Det finns ingen annan väg till livet. Så kommer nu någon och säger till dig, du ska kämpa för att få en plats i himlen, så ska du säga, jag ska inte kämpa, det har Jesus gjort i mitt ställe. Och man kan säga som vi sjunger en gammal sång, min grund är god, den heter Jesu blod. Det är den fasta klippegrund som evigt ska bestå. Och du har fått ett konkret bevis för att just du har fått del av den förtjänsten som Jesus har gett, nämligen dopet. Genom dopet blev du iklädd den rättfärdighet, den rätt som håller att gå inför Gud med. Och därför så får du vara trygg i den. Det är grunden, klippegrunden, som håller. Men Jesus säger, få är de som finner den. Det är onaturligt för oss. För av naturen så vill vi inte godkänna det att någon annan ska betala för oss helt och fullt. Utan vi vill själva göra någonting. Vi vill själva ha berömmelse och ära. Det är därför som de falska profeterna har så lätt att förvränga det här. Och göra om det. Så det ska passa in för oss människor. Och det är därför som det är så många som vandrar på den breda vägen. Psalmförfattaren Olof Kolmodin beskriver den breda vägen i en psalm i vår psalmbok 410. Man bygger åt sig sin bedrägliga bro av otrogen kärlek och kärlekslös tro. På den vill man komma till himmelens port, men faller. Och fallet blir evigt och stort. Sen fortsätter han med att beskriva hur människorna vill gå den här vägen till himlen i ostörd bekvämlighet, inte försaka världen, inte för små synder. Det finns ondskefulla krafter som vill leda oss bort från Guds rike. Det finns fullständigt nedbrytande krafter som hotar våra familjer, som hotar oss in i själen, vill dra oss in i syndens slaveri. Men i dagens texter handlar det mer om de smygande fienderna. De falska profeterna som ser ut som får fast de är vargar. Det talas mycket om kärlek idag. Men vad kärleken är bestämmer man själv. Vi har väl knappast kunnat undgå att notera att man har i Stockholm firat någonting som heter Stockholm Pride den här veckan. Det var visst någon parad igår också. Häromdagen åtminstone. Det är så typiskt att just ordet pride, stolthet, används. Det grundar sig på vad människan själv tänker och inte på den kärlek som Bibeln berättar om. Istället blir det kärlekslös tro, just som Kolmodin beskrev det. Och det mest typiska det är väl det som en av denna tids mest kända falska profeter i det här avseendet, Jonas Gardell, brukar säga. Han säger, Gud tar emot alla som vi är. Han tar emot alla precis sådana vi är. Det är ingen skillnad. Och visst låter det så bra. Kom som du är, brukar det också sägas. Gud accepterar dig som du är. Det är också en populär sång som uttrycker det just på det sättet. Men, är det så? Är du bra som du är? Det är lögn. För Gud accepterar oss inte som vi är. För sådana vi är i vår natur är vi syndare. Som syndare är vi inte bra. Inte fast vi har slipat av det mesta som människor ser. Gud kan inte acceptera synden. Han tar emot den som kommer i Jesu namn. Klädd i hans rättfärdighet. Men inte sådana vi är i oss själva. Om vi inte har Jesu rättfärdighet på oss som en skyddsdräkt. Ofta predikar man om Guds nåd utan att Jesus finns med. Förra söndagen råkade vi när vi var ute med bilen höra på gudstjänsten på en predikan som just var en sådan nådespredikan som inte berättade om Jesus. den nåden så gällde Guds barmhärtighet, men den gällde också att vi människor ska visa barmhärtighet mot andra och därmed berätta eller visa nåd. Men det här är inte nåd. För om den är utan Jesus så är det falsk lära. Då är det de falska profeternas ord. Guds befriande nåd, den är fri därför att den visar på att Jesus måste bära världens synder i vårt ställe. Och att vi har fått befrielse från straffet. Det kostade Gud. Det är inte en billig nåd som bara säger att jo, Gud älskar dig som du är. Och det är bara att visa barmhärtighet. Utan det handlar om en mycket dyr nåd som Gud måste betala genom sin sons lidande, hån och den värsta förnedring och den värsta tortyr människorna kunna hitta på. Men den nåd som den stora skaran på den breda vägen hyllar, det är en billig nåd som känns behaglig. Den smälter så bra in i dagens allmänna religion. Den har ett sken av gudsfruktan, men vill inte veta av dess kraft. Så beskriver Paulus människorna i den sista tiden i 2 Timoteus 3. Den breda vägen ger oss själva tillfredsställelse hur vi lever och handlar. Men hur annorlunda är inte den smala vägen? På den vägen finns det mycket suckande och klagande om vi ser oss själva. Som Paulus också uttrycker det i Romarbrevet 7. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? På den smala vägen finns ingen glädje över oss själva. Den som går där söker efter något bättre, för vi räcker inte till själva. Men den som söker evangeliet söker inte förgäves. Utan då hittar man samma lovprisning som Paulus slutar sin jämmer med. Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Där har vi porten. Den heter Jesus. Där finns det ingen oroande fruktan utan en förvissning om att Jesus Kristus, vår Herre, har gjort allt för att jag ska få vara med honom i himlen. Han har öppnat vägen dit, den trånga porten. Han är också med och leder på den smala vägen, vägen till himlen, vägen till livet. Han ger oss trygghet och vi är oroliga. När lagen drabbar oss med hårda ord om hurdana vi är själva, som vi också har hört idag, då kommer evangelium och visar oss på Jesus. Se på honom, se på dig själv. För där finns tryggheten, den finns inte hos mig. På den vägen så finns det ändå en sann fruktan. Inte en stolt och självsäker säkerhet. Där finns en fruktan för de falska profeterna. En rädsla för att komma bort på vägen som är så smal. Vi oroar oss för att bli borta från Jesus och från hans ord. Och från gemenskapen med trossyskon. För vi vet att det här behöver vi för att vi är inte ännu hemma i den slutliga tryggheten. Vi lever ännu i den värld där vi måste kämpa för vår tro. Därför är porten fortfarande trång. Den som vandrar på den smala vägen är angelägen om att ha hans ord i rikligt mått bland sig. Och inget annat än hans rena ord. Det behöver jag för min egen del varje dag. Det behöver vi i våra hem. Det behöver vi i vår gudstjänst. Det är så viktigt att ha frälsningen i Kristus presenterad för oss. Och också att vi har ett tryggt nattvardsbord där vi kan möta Herren. Där vi får äta och dricka honom till våra synders förlåtelse. Det är få som finner den vägen, säger Jesus. Men är det nu så farligt att det är få? Det känns ju förstås inte så bra som om det är tusentals eller tiotusentals som lovprisar Herren. Som det ofta är i karismatiska väckelser. Men det viktiga är att Jesus är med. Han talar inte om de stora massorna som följer honom. De stora massorna var på den breda vägen. Men när han talar om sin grupp så talar han 2 eller 3. Det kan vi tänka på när det känns ensamt. Ingen ska här vara högmodig för att vi har hittat den port som står öppen och för att vi själva har hittat den smala vägen. Det är Jesus som har funnit oss. Han har kallat och bestämt oss att gå den vägen. Och det har vi hittat besked om i hans ord. Och det är vårt privilegium, det är vår stolthet. Att vi har Jesus och har därmed ett hopp, det himmelska hoppet. Och vi hoppas och ber att många ska hitta det hoppet och den berömmelsen. Så att så många som möjligt ska vika av från den breda vägen och hitta den smala. Men när vi har hunnit fram till himlen så ska ingen av oss lovprisa oss själva och säga att tänk vad bra jag var som kom fram. Utan då är lovet och priset Guds alena, då är det lammet som vi prisar. Som har all ära för att han har burit oss. Öppnat vägen, porten och burit oss ända fram. Amen. Hur saligt att få vila i Jesu trygga famn och frälst från nöd och fara få sjunga om hans namn. Hur saligt att få ledas av Herrens ande god och äga daglig rening i Jesu dyra blod. Så hjälp mig, käre Herre, att sen du funnit mig och lagt mig vid ditt hjärta, ej mer förlora dig. Och gör mig rädd för synden, vad skepnad den än har. Och håll mig i din fruktan beständigt hos dig kvar. Amen.